Så i den andens närhet så bjuds vi in i äventyrets värld i de här två texterna för idag. Två korta texter om människor som möter Jesus. Den första. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Han tog dem i famnen. Han la händerna på dem och välsignade dem. Och den andra berättelsen. De, alltså Jesus och lärjungarna, kom till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde: var lugn, stig upp, han kallar på dig. Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: gå, din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se och han följde honom på vägen. Vi ber. Gud, vi ber jätteenkelt att vi skulle, när vi sitter i de här berättelserna, få våra hjärtan öppnade och våra händer och fötter redo att gå på stigen tillsammans med dig. Amen. Lina.
Det slår mig ibland vad märkligt det är med minnet. Det finns viktiga, stora händelser i min barndom som jag vet om har hänt för att jag har fått det berättat för mig, men som jag inte minns någonting av. Och sen finns det ganska många små, vardagliga händelser som jag minns precis hur det gick till. Och en sån där händelse är från när jag gick i lågstadiet och någon hade retats lite med mig. Det var väl någon grabb. Precis när vi gick hem från skolan. Och jag kommer ihåg hur jag sprang hem med en enda tanke i huvudet. Och det var: bara jag kommer hem till pappa så blir allting bra. Och Gud har tänkt för oss att vi ska leva våra liv i den tilliten. Bara jag kommer hem till pappa så blir allting bra. Gud har kallat oss att vara hans barn först och främst. Och leva våra liv i den tilliten till honom. Och vår gemenskap, församlingen, är tänkt att vara det hemmet för människor. För jag tror att varje människa bär på längtan efter att få komma hem till faderns hus. Att få vara trygga i faderns hus. Och vi är kallade att vara det. den gemenskapen för människor. Att vara faderns hus. Och rymma alla åldrar, alla erfarenheter, alla omständigheter. Och det är en utmaning. Men Guds ord lär oss också att ingenting är omöjligt för Gud, eller hur? Och i andens kraft får vi ta oss an den utmaningen, tror jag. En del av er hörde någonting om det här, tror jag, igår. Men jag fick ju frågan av Samuel i våras om att komma hit och predika. Och att jag skulle predika om att vara en församling för alla generationer. Och det skulle utgå ifrån Markus. Och så här om veckan när det började närma sig så scrollade jag tillbaka i den där sms-konversationen. Och så såg jag, ja men det är Markus 10:46-52. Slog upp min bibel och sa, ja just det. Det är ju den blinde Bartimaios. Spännande. Spännande grepp, tänkte jag. Om en församling för alla generationer och den blinde Bartimaios. Men sen så började jag tänka och jag började skriva ner lite sådär. Och sen så, nu är det confession moment här, men sen i tisdags kväll så landade in ett sms. Bara, nej, förlåt, det är ju klart att jag menar Markus 10:13-16 när Jesus välsignar barnen. Ah, makes more sense i sammanhanget liksom. Så, men och nu säger inte jag det här bara för outa att Samuel gjorde fel, va? Utan för att det visade sig att de här två texterna har en hel del gemensamt, mer än vad man anar vid första anblicken. Så därför så läste ju Andreas här båda texterna, för förkunnelsen kommer att klinga av båda två faktiskt. Och jag tänker, jag är från Alliansmissionen, förstår ni? Där är det så här, man har tre punkter i predikan. Det är nästan straffbart att ha något annat. Så det kommer jag ha idag, tre punkter. Jag vill säga någonting om tillhörigheten i att vara Guds barn. Och jag vill säga någonting om trons hinder, vad som kan hindra oss från att komma fram till Jesus. Och sen någonting om hur vi kan hjälpa varandra att komma fram till Jesus. Men jag vill också be tillsammans med er innan förkunnelsen. Jesus Kristus, tack för din närvaro ibland oss. Tack för din närvaro bland mina vänner här. Vi ber dig nu, kom du gode helige Ande och öppna ditt ord för oss den här stunden. Tala till oss om det som vi behöver höra just den här eftermiddagen. Låt din vilja få ske i våra liv och i vår gemenskap. I Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Guds rike tillhör sådana som det, säger Jesus om barnen. Och frågan som bibelforskarna och teologerna ställer sig då är: säger Jesus att Guds rike tillhör barnen, eller säger han att barnen tillhör Guds rike? Och hade vi varit där och hört vad Jesus sa på arameiska så hade det ju varit självklart. Men nu är ju Nya Testamentet skrivet på grekiska. Och här är det något lite oklart faktiskt. Det går att läsa på båda sätten. Blir det någon skillnad då, kan man undra? Ja, men något lite faktiskt. Om vi säger att Guds rike tillhör barnen, så tänker vi oss att det är inställningen och öppenheten hos ett barn som är nyckeln till Guds rike. Att vi som är äldre behöver lära oss det där, för annars så är det liksom kört med tron. För det går inte att kämpa sig till eller slå sig fram eller prestera sig in i Guds rike. Det beror inte på präktighet eller slughet eller slagfärdighet att komma in i Guds rike, utan vi måste bli som barn, gå in i det gåtfulla folket som Olle Adolfsson skriver, för att komma in i Guds rike. Det finns ingen annan väg. Men om vi läser på det andra sättet, som faktiskt de flesta, både norska och ryska och tyska och engelska översättningar gör, så utgår det från barnens plats. Att barnens plats är i Guds rike. Ett barn behöver inte omvändas, utan är det någon som är meriterad för Guds rike så är det ett barn. Att det finns en godhet hos barn som står Jesus själv nära, och att när Jesus välsignar dem så är det inte för att de behöver omvändas, utan för att de tillhör samma lag, Guds rikes lag. Frågan är då vad Jesus menar och om det ena utesluter det andra. Ja, tänk att ni får klura vidare på den så att ni håller er vakna nu under predikan, så ger jag inte något svar. Barnen tillhör Guds rike, läste Andreas. Om den blinde Bartimaios så stod det att han var son till Timaios. Han var alltså inte någon vilken som helst som satt blind, utan han var son till Timaios. Han tillhörde någon. Det fanns ett namn som var sammankopplat med hans. Han tillhörde en familj och man visste vilken. Och vi behöver alla en familj. Vi behöver människor att sitta ihop med. Vi behöver namn som sitter ihop med våra namn. Och där jag kommer ifrån, jag försöker ju skärpa till mig lite så här när jag är borta, men det hörs ju att jag är från småländska landsbygden liksom. Det är inte mycket att göra åt. Och där jag kommer ifrån så är det viktigt med namn. Jag är liksom uppvuxen med Gunnar på Skria och Sven i Fransas och Gunnel på Höjden och Svea i Backen och sådana storheter. Och namnet säger någonting om vilka vi är. När de gamla hemma i församlingen frågar något om någon ny som kommer, så är det ofta: jaha, men vems pajk är det? Namnet säger någonting om vår tillhörighet. Och en del av oss saknar det. För att livet har blivit på ett sådant sätt att vi inte har några självklara namn att höra ihop med. Eller det namnet som vi bär en tillhörighet som gör ont och som vi helst skulle vilja lämna bakom oss. Då får vi veta att vår främsta identitet är den som Guds barn. Det är vår främsta tillhörighet. Och Gud har satt sitt namn över vår gemenskap och över våra liv till beskydd och till värn för oss. Vi är Guds heliga. Det är som i den där sången som kanske någon av er också sjöng som barn. Tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans famn. Tänk att få vara viss att han tar hand om mig. Tänk att få bo i Jesu namn. Och jag tyckte det var så konstigt när jag var liten. Hur kan man bo i ett namn? Men mer och mer längs livet så har jag fått förstå att det finns ingenting som kan omsluta våra liv som namnet Jesus. Vi får bo i namnet Jesus. I det namnet som rymmer både uppståndelsekraft och stjärnevärdar får vi bo. Och vår uppgift som församling, det är att välkomna människor till just detta. Till att bo i Jesu namn. Och här är jag övertygad om att alla åldrar och varje människa behövs och är viktig. Några av de absolut starkaste bilder som jag bär med mig av vad det är att vara församling, det är förknippat med när jag jobbade som pastor i en mindre församling i Småland och en av våra församlingsledare hastigt gick bort. Vi hade minnesstund för henne i kyrkan på kvällen. Och jag satt längst bak för att jag skötte lite spellista på datorn och lite sådär olika grejer. Ni vet, på småländska landsbygden är det så. Man tar upp kollekten och man gör det. Ja. Där satt jag i alla fall under den minnesstunden. Och när jag har suttit där ett tag så ser jag hur maken och äldsta dottern till den här kvinnan som har gått bort kommer in i lokalen. Och det är ju ingen annan som ser dem först, utan jag ser ju dem för att jag sitter längst bak. Och så går de längs mittgången, och när de kommer halvvägs fram så att de andra uppmärksammar att de är där, så reser de sig som en enda kropp. Det var som på ett givet kommando. Så reste sig alla och gick fram till Thomas och Josefin och omslöt dem i bön. Och det var så starkt. Tänk att få bo i Jesu namn. Och några veckor senare när vi firade gudstjänst, alla åldrar tillsammans, så hade vi bönestationer med kreativ bön. Och då hade vi bland annat en rockring som är en bönering. Och den man vill be för, då tar man den här rockringen och så går man och lägger den runt den man vill be för. Och barnen är ju härliga. När det blir dags för bönestationer, då springer de ju fram. Och de var 5 stycken barn som sprang fram till den där rockringen. De sa ingenting till varandra. Alla sprang till rockringen, tog rockringen, sprang och la den runt Thomas, som ganska nyss hade förlorat sin fru. Alltså, barn är så väldigt lyhörda för anden och för andens ledning. Och vi kan lära oss så mycket av dem. Det vi alla vuxna tänkte, det gjorde barnen. Och för att vår gemenskap ska kunna vara den där tillflykten, det där hemmet för människor, så behövs mångfalden. Gammal som ung, föräldrar, ensamstående, varje människa är välkommen att finna sin tillhörighet hos oss som är bärare av Jesu namn. Någonting då om vad som kan hindra oss från att komma fram till Jesus. Vi lever ju i en brusten värld, så jag tror att det finns mycket, alldeles för mycket, som kan hindra oss från att komma fram till Jesus. Men en av de saker som jag tror ofta hindrar oss från att komma fram till Jesus, det är vår stolthet och vår vilja att klara oss själva. Viljan att leva oberoende, det som Guds ord kallar för högmod. Och även här så tror jag att vi kan lära oss av barnen. Jag tror det finns kvaliteter hos ett barn som en vuxen kan lära sig av genom att bli som ett barn, som Andreas läste i texten. Predikaren skriver så här: tänk på din skapare i din ungdom innan de onda dagarna nalkas. Det finns något olevt hos ett barn, något oförstört, något ogrumlat. De onda dagarna har inte nalkats än. Det finns något hjälplöst hos ett barn. De lever sina liv i beroende av någon annan. Min pappa är pastor, och när min lillebror inte var så gammal så stegade han fram mitt under pappas predikan och släckte den här lilla lampan som fanns i talarstolen för att försäkra sig om att han fick pappas uppmärksamhet. Och sen så slängde han upp foten så här: dö, knyt denna. Då hade ju skosnöret gått upp. Det är viktigt. Alltså, barn har liksom inte lärt sig att man inte ska be om hjälp. Det är självklart. Och de har inte lärt sig att det finns någon rangordning i det där heller. Utan det är självklart. Behöver jag hjälp med något så går jag till pappa. Ja, han predikar. Men liksom, knyt denna. Det finns ingen stolthet i det. Ingen prestige. Det är inget nederlag att be om hjälp. Och det är nog inte för inte, tror jag, som vi ber Gud som haver barnen kär. För vi skulle ibland vilja vara små igen. Ja, alltså. Och våga be om hjälp. När vi blir vuxna så är det som att det växer ett pansar runt våra liv. Kanske är det det som predikaren kallar för de onda dagarna. Det är en stolthet, en misstänksamhet, någonting som gör att vi får svårt med den där tilliten. Att det är svårare att vara liten inför Gud och inför andra människor. Och det blir svårt för oss, eller i alla fall svårare, att överlämna sig helt till Gud och till gemenskapen. Och vi behöver hitta tillbaka till den tilliten om vi ska komma in i Guds rike. Bli som ett barn. Och vi behöver hitta vägar och hjälpa varandra att hitta den tilliten när den har gått förlorad. När Bartimaeus börjar ropa, då säger de åt honom att vara tyst. Och det är inte säkert att de visste vad de gjorde. Men när de gör det, när de tystar honom, så hindrar de honom från att komma fram till Jesus. Precis som lärjungarna gör när de motar bort barnen. Och det här är spännande. För att när jag nu satt med de här båda texterna plötsligt, så upptäckte jag att i den grekiska texten så är det samma ord som används när de tystar Bartimaeus som när de motar bort barnen. Bartimaeus hade förmodligen suttit där tyst ganska så länge. Kanske hade han till och med fått veta att det var bäst om han var tyst. Om han inte sa så mycket. Han var nog van vid att inte bli räknad med, kan vi anta. Och så kommer Jesus. Och då börjar han ropa. Och han får igen veta att han ska vara tyst. Men han vet att det här är hans enda chans. Så han bryr sig inte om sin stolthet. Eller att han inte ska be om hjälp. Utan han ropar till Jesus. Om hjälp och om förbarmande. Och så har jag funderat på. Hur ser det ut i vår gemenskap? Lyssnar vi på varandras rop? Eller tystar vi dem? Finns det människor som har levt med behov så länge, suttit där så länge, att vi nästan har glömt bort dem? Och när de plötsligt börjar ropa så tystar vi dem. För att någonting väcks i vårt samvete och vi vet att vi har bidragit till deras tystnad. Eller så påminner det oss om vår egen tystnad. Att vi som Guds folk allt för ofta lever med det där pansaret runt våra liv. Som gör oss tysta. För vår värld och vår tid har lärt oss att det är så man ska göra. Man ska inte vara beroende. Eller kanske när de yngre ropar, så har vi äldre glömt bort vår frimodighet och så tycker vi att de mest bara stör. Alltså det behöver ju inte vara så högljutt. Gud hör ju ändå. Det är underbart nu. Jag har en student på ALT som är riktig evangelist och gärna kör på sådär liksom eldigt. Och han har precis fått en ny mentor som snart är 80 år. Och den här mentorn sa till honom nu för några veckor sedan, ja men måste ni be så högt? Gud hör ju ändå. Ja, 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 sa han. Det gör han, men det funkar ju. Alltså, ibland finns det en risk att vi som har vandrat en tid med Herren, vi tänker om de yngre att det är enklast om de bara anpassar sig. Snart så blir de ju mogna i tron och förståndiga som vi ändå. Det är ju bara en fas, det går ju snart över. Vi kan väl skynda på den lite bara. Det är ju enklast för alla. Eller så kanske vi minns när vi själva var så där eldiga och svartvita och så blev vi åthutade. Och så tänker vi att vi vill bespara våra ungar det. För det går ju ändå snart över. Och så ser vi inte att det vi gör det är att vi hjälper dem att alldeles för tidigt bygga pansaret runt sitt liv och runt sin tro. Jag tror att vi behöver hjälpa varandra att bryta det där pansaret. Att våga tilliten, att välja kärleken, att svälja stoltheten. Att inte tysta behoven och inte tysta vittnesbörden och frimodigheten. Låt de som har behov få ropa. Då tror jag vi behåller våra hjärtan mjuka. Och låt stormiga känslor och nyförälskelse få finnas och rymmas sida vid sida med stadiga skepp och en fast mogen tro. Ge som gåva det du har fått som gåva. För om du kommer med ditt behov så kommer fler också våga göra det. Ditt behov är en gåva till gemenskapen. Ditt rop drar till sig mästarens uppmärksamhet och öppnar för Guds handlande. Någonting till sist då om att hjälpa varandra fram till Jesus, om att bana väg. För både barnen och Bartimaeus kommer ju faktiskt till slut fram till Jesus. Eller hur? Trots att det finns hinder. För Guds rike hittar alltid vägar fram. Även om det till och med hos oss som Guds folk kan vara så. Att det finns stolthet och missförstånd och brister. Så finns Guds närvaro på ett särskilt sätt hos oss. Gud bekänner sig på ett särskilt sätt till sitt folk, och där det finns längtan efter Jesus och längtan efter att komma fram till Jesus, där verkar Guds ande. Och det finns ju de som bryr sig om Bartimaeus, som reser honom upp, säger åt honom att vara lugn och leder honom fram till Jesus. Vi som har vandrat med Gud några år, vi får vara andliga föräldrar. Vi får lära våra barn och unga hur man riktar sin längtan rätt. När det är läge att ropa och när det är läge att kanske vara lugn. Vi får resa upp och vi får leda framåt. Jag tror att vara en andlig förälder, att vara mogen i tron, det handlar ofta om att ställa frågan som Jesus gör. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den frågan behöver ställas åt alla håll i vår gemenskap. Men kanske så är det så att vi som är lite äldre, vi har sett lite mer, vi har fått erfara lite mer, vi vet något lite mer om vad det är att vandra tillsammans med Herren. Och vi kan ha närvaro nog att stanna upp och ställa den frågan. Och också närvaro nog att på riktigt lyssna på svaret. Vad vill du att jag ska göra för dig? För jag tror att närvaron är en nyckel. Jesus är inte för viktig eller har för bråttom för att välsigna barnen, som lärjungarna tror. Eller han har inte något bättre för sig, eller tycker att han är på väg någon annanstans, så att han inte hinner vänta på en blind man som kommer fram till honom och vill bli helad. Utan Jesus är närvarande i mötet med människor. Han ser och möter människor precis där de är. Inte i steget, inte på väg någon annanstans, utan där de är. Och jag tror att de unga generationerna som vi har i vår gemenskap, de behöver det här. Jag tror att vi alla, för den delen, behöver det här. Det som är närvarande och äkta. För om man inte möter det som är äkta, då drar man någon annanstans. Så enkelt och så svårt är det. Så jag tror att vi får öva oss att tillsammans med alla våra brister komma med våra liv som de är och som de ser ut. Och veta att vi innerst inne bär på samma längtan. Att vi vill att vår tro på Jesus ska vara på riktigt. Att den ska synas, att den ska märkas. Att det inte ska vara en söndagsgrej. Utan att det ska vara en bekännelse som genomsyrar våra liv. För om det inte är det, om det inte är på riktigt, vad är då poängen? Och vi har olika sätt att uttrycka den längtan. Till sist, Jesus öppnar både Bartimaeus inre och yttre ögon, eller hur? Han får se världen plötsligt och verkligheten så som den är, så som allting ser ut. Och han får också direkt trons blick för den verkligheten. Och det tror jag är det som är tänkt att vi ska göra tillsammans. Tillsammans med alla de heliga så ska vi förstå och se mer av vem Jesus är och hur Guds rike ser ut. Under de åren som jag jobbade som familjepastor så var barnlägerna Smile på Hjälmagården årets höjdpunkter alltså. Och kvällsgudstjänsterna var verkligen det bästa där. Dels det här att när det blir dags för bön, då är det ju inte liksom lite reserverat om man väntar och ser om någon annan går fram och tänder ett ljus eller så, utan de bara rusar till bönestationerna. Är nyfikna, ta sig an det där. Direkt vill de vara med och är på hugget. Och under en av de där kvällsgudstjänsterna så gick jag fram för förbön. Och jag satt där och mina ledarkollegor var lite upptagna och sådär. Då kommer det fram två av mina tjejer som är 9 och 10 år. Och så säger de, aha, vill du någon ska be? Ja, jag vill att någon ska be. Jag har foglossning heter det. Ja. Jag hoppas ni slipper veta, sa jag till dem. Men i alla fall. I min rygg och jag har ganska ont och det vore skönt om det kunde lätta lite i alla fall. Ja, visst. Och så bad de för mig. Och sen hade jag inte ont av det mer under den graviditeten. Det är fantastiskt. De la sina händer på mig och så bad de. Tänk vad härligt det är att få betjäna varandra. Eller som i en annan församling som finns bakåt i tiden för mig. Där det har blivit en väldigt infekterad relation mellan en mamma och en morfar. Så infekterad så att morfar slutade att gå till församlingen för att de kunde inte prata med varandra längre av olika anledningar. Och där pojken i familjen som var 7 i hemlighet gick och la ner ett kort i morfars brevlåda där det stod, snälla morfar, du kan väl komma till kyrkan. Och då gjorde morfar det när han hade fått det där kortet. Och den söndagen var det nattvard. Och de gick fram samtidigt. Och det blev försoningens måltid för den familjen. Alltså, tänk hur Gud verkar i alla generationer. Att vi behövs. Var och en av oss. Eller på frizon när jag fick stå och be för unga människor. Det enda vi skulle be det var inte rädd. Den välsignelsebönen skulle vi be för ungdomar som kom fram. Och vad vi grät den kvällen. Och att jag sa det till mig själv lika mycket för enda gång som jag sa det till en ung människa som kom fram. Vi behöver varandra. Över generationer, över sociala klasser, oavsett bakgrund, oavsett livssituation. Vi behöver verkligen varandra. Så låt oss hjälpa varandra och uttrycka vår längtan efter ett helt liv tillsammans med Jesus. Och komma med våra liv just som de är idag, för de är en gåva till vår gemenskap. Och låt oss inte tysta varandra, utan tillsammans ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över oss. Amen. Tack Jesus för din nåd emot oss. Tack för att du vill att vi ska komma fram till dig. Du vill att vi ska få bo i ditt namn och ha vårt hem i ditt hus. Och jag ville be dig för gemenskapen här i Johanneskyrkan. Att de ännu mer skulle få växa i att vara en gemenskap där ditt namn blir synligt och tydligt, Herre. Dit människor får hitta hem. Där människor får komma och slappna av och hitta den tillhörighet som de så länge har sökt. Jag ber att du ska välsigna den här gemenskapen så att alla åldrar får känna att de har en funktion och en uppgift i att spegla dig och ditt rike, Herre. Jag ber om att mångfalden ska få blomstra ännu mer och att vi ska få hitta vägar att tillsammans uttrycka vår längtan efter dig, Herre. Och jag ber för dem som kanske känner att mitt rop har tystats någon gång. Jag bär på sår, så jag vågar inte ropa längre. Jag ber, Herre, kom du som är helandets och läkedomens Gud. Och läk de såren, Herre. Låt oss få börja viska igen. Låt oss få göra vår röst hörd. Låt oss våga komma med våra behov som en gåva till varandra i vår gemenskap. Låt oss få vara föredömen i att inte bygga pansar runt våra liv, utan komma i vår brustenhet inför din tron, så att vi tillsammans kan få bli mer lika dig och spegla ditt rike i den här tiden och på den här platsen, det som du har kallat oss till. Och tack för att vi får vara dina barn, att vi får bo i ditt namn. I Jesu namn, i Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn.